Ännu en vecka, ännu en podd på jakt efter framtidens kyrka. Välkommen Mats Särnholm.
Men tack, tack.
Stort och spännande för mig att få sitta här tillsammans med dig. Vi nämnde ju här precis innan att jag minns ju dig när jag var liksom typ 14 år. Och du var ju, ja du var äldre.
Inte, ja, du är dit, jag några år äldre. Så långt nu. Jag var lite äldre.
Ja, precis. Men du var där i unga vuxna biten någonting. Och var ledare när jag var deltagare på tonårsläger. Ja. Och det ska vi inte prata alls om, tycker Nej. Jag. Nej, utan det
men
tror
det var
vi.
Roligt att få nämna.
Ja, precis.
Det är något vackert över det.
Ja, precis. Ja. Ja, men det finns många glada, roliga minnen där som inte folk behöver höra. Men hur som helst. Kul att träffa dig igen.
Välkommen till Göteborg.
Ja, men tack. Du, om Mats Härnholm får frågan om att presentera sig själv så kort men så bra som möjligt. Vad säger Mats Härnholm då?
En rätt så vanlig värmlänning som har rätt så stora drömmar för den lokala kyrkan.
Du, perfekt gäst. Ja, du har jobbat som pastor egentligen hela...
Ja, du var inne på att vi träffades ju när vi var unga. Och jag började i Mullsjö när jag var 20 år. Mm. Och hamnade mitt i ett bibelbälte som i Mullsjö. Med en rätt så stor församling och med rätt stora utmaningar. Så att jag har ju jobbat rätt många år.
Ja. Och därifrån blev det Linköping, va?
Sen blev det Östergötland, ja. Linköping och Sionförsamlingen. Och sen blev det faktiskt Göteborg och Smyrnaförsamlingen efter det.
Och sen en period i Karlstad.
Karlstad, Värmland. Ja. Och sen tillbaks till Göteborg. Ja. Då Frölunda hörde av sig, Pingstförsamlingen där, och frågade om jag ville komma. Och det vill jag. Och sen så landade det tillbaks, vilket ju är... De känner mig, så det är ett mirakel att man får frågan att komma tillbaks.
Ja, men det är väl ett fint kvitto, ja. I att man inte är, att han har vi ju sett på nära håll. Ja, så vi tittar efter någon annan. Ja.
Ja. Nej, men det är ju hedrande faktiskt. Ja. Och säger också något om församlingen.
Och då är du föreståndare i Smyrna, eller det som heter det Smyrna, eller Frihamskyrkan?
Juridiskt heter vi Smyrna församlingen, ja. I Göteborg. Och sen så har vi ju olika enheter. Och det som är Frihamskyrkan är den centrala location.
Just det. Ja. Och där är du föreståndare sedan ett antal år tillbaka.
2021.
Ja.
Så jag hann med 2 år då vi packade ner gamla Hagakyrkan, Smyrna där. Just det. I Haga. Inte Hagakyrkan, för den tillhör inte oss. Och sen gjorde vi flytten över till det här nya då.
Just det.
Spännande i sig.
Så här, ja, och här finns ni nu i... Så du sitter ju verkligen mycket med detta. Ni har gjort det under den här resan. Där att fundera på vad är det för församling, vad är det för kyrka, ja. Vi formar och så vidare. Och jag gissar att ni inte är klara.
Nej, vi är inte klara. Men vi har gjort en jättespännande resa. Man skulle kunna bara tala om vad som händer när man packar ner någonting gammalt för att packa upp i något nytt.
Ja.
Vad gör det med människor och församling och synen på sig själv och andra? Det är jättespännande.
Det kanske är precis där vi hamnar. För det är ju du som väljer detta. Ja. För jag har egentligen bara en grundfråga. Ja. Och det är, när du drömmer och längtar kring framtidens kyrka. Mm. Vad är det som dyker upp hos dig då?
Nej, men jag är ju uppvuxen i den här rörelsen. Och sen barnsben så har jag funnits på bönemöten och olika typer av kyrkliga sammanhang och mött en äldre generation som egentligen sen barnsben ropade, och jag hörde hur de ropade på väckelse. Och sen har man ju levt med den där frågan, vad är det egentligen vi ber om? Vi ber om väckelse. Och med åren så har man ju grottat i vad är det där med väckelse. Och så har man ju förstått att en del har en bild av en väckelse som något som jag absolut inte vill ha.
Mm-hmm.
Då kan man ju inte stämma in i bönen och ropa att det vill vi ha. Det vill säga att man fyller begreppet väckelse med en längtan av en kyrka som är som den är, fast gånger massor. Ja, just det. Mm. Det vill säga, det är konserverat, men bara mer.
Mm.
Och någonstans under alla de här åren i församlingstjänst så tänker jag, nej men det är ju mitt skräckscenario. Ja, men du vet, det som är, men större.
Ja, just det. För det innebär att de problem och utmaningar har blir bara större också.
Ja, och det är något som är orealistiskt och osunt. Mm. För om det kommer fler människor så blir det ju fler perspektiv. Det blir fler utmaningar och fler möjligheter. Det blir fler språk. Det blir fler uttryckssätt. Väckelse för mig är ju att någonting växer och definitivt inte är som det är. Det är det enda jag vet. Och då känner jag, ja men det vill jag ha.
Ja.
Men några saker tror jag ska ligga hyfsat fast. Och det är det som är själva grunden i kyrkan. Tro och det som är fundamentet. Men hur vi gör detta, det är en helt annan fråga.
Så när du talar om liksom väckelse, vad lägger du i det begreppet då? Eller vad finns i den längtan då?
Ja, men i den längtan så är det för mig genuina olika gudsmöten. Personliga relationer med Kristus som är så livsförvandlande så att man liksom inser att vi hänger ihop för vi delar någonting här.
Mm.
Vi har hittat någonting som vi är så fascinerade över, och när vi talar om det så ser vi likheterna, men vi ser också skillnaderna i så här mötte han mig, hur mötte han dig?
Ja.
När vi öppnar boken som beskriver allt detta så letar vi tillsammans. Vi jämför med det som historien har fört med sig, som är våra grund- och trosdogmer, och så prövar vi om det håller, och så hela tiden lever man i detta. Och så finns det i den här väckelselängtan hos mig en sund drivkraft utåt. Det vill säga, om jag har funnit det här som betyder så ofantligt mycket för mig, så måste jag få dela det med andra.
Mm.
Det har förvandlat mig, då kan det också förvandla dig. Alltså det är inte det här tvånget, du ska ut. Vi måste göra någonting. Det är för vårt uppdrag, utan den här kittlande lusten. När vi jämför och berättar för varandra så inser vi att det här måste fler få tag på.
Ja.
Ungefär som när jag var nyförlovad. Det var ingen som tvingade mig att köra med ringfingret uppe på ratten för att alla skulle se när man körde genom Mullsjö.
Nej, just det.
Utan man bara kände, hallå eller? Titta här.
Ja, ja.
Det är kanske en definition av väckelse för mig. Sen kan man veckla ut det väldigt mycket.
Hur alltså pingströrelsen är ju en del av pingstväckelsen. Som man ju
absolut
uttrycker det. Så väckelse som begrepp, alltså någon slags alltså utvidgande,
ja,
hela tiden. Och inte förvaltande egentligen. Nej. Så mycket. Har historiskt varit väldigt viktigt.
Ja.
Är det fortsatt så?
Jag skulle säga att det har avtagit lite.
Mm.
Men det är också vår största belastning. För jag brukar skämtsamt säga så här, att pingstvänner som inte är utvecklande eller byggande, de bråkar.
Mm.
Det vill säga, det blir tvärintrovert och så hittar man problem istället.
Mm.
Alltså hela vårt DNA bygger på, hela vår självbild bygger på att vi måste få utveckla, vi måste få bygga, vi måste få hitta nya områden. För annars så blir också vår teologi lite ihålig.
Mm.
Vi säger saker som vi inte har täckning för ja, vi gör det inte.
För vi måste göra något annat nu istället då, när vi inte kan vara... Alltså om det finns mycket nya människor som kommer med massa nya behov och massa nya frågor, då finns det inte tid för allt det där andra.
Nej.
Men om inte de finns, då finns det massa tid att lägga kraft och energi på saker som...
Ja, och du vet ju hur du var när du var ung. När du har massa tid över, då fyller man ju det med grejer.
Nu är du på väg in och berättar om mina vägar.
Nej, men jag tror det är likadant i en kyrka. Du vet, när man tappar purpose, mål och driv, då börjar man hitta på sånt som inte är centralt.
Ja.
Det blir sällan bra. Så jag tänker vårt bidrag i den stora vackra kyrkokartan, det är kanske att vara de där entreprenörerna som hela tiden driver och vill någonstans. Och så får man skala bort det där som kanske ibland har varit lite smuts på ytan som inte gagnar någon, självbilden som kanske blev lite skev och så vidare.
En väckelserörelse som stannar av mår inte så bra.
Nej, men jag tror ingen mår bra av att stanna av. Det är ju tänkt att vi ska växa och ha liv. Och jag säger inte att pingströrelsen inte har liv, absolut. Det finns jättemycket liv. Men jag tror det finns mycket mer av potential.
Ja.
Och det stora hotet mot denna potential, det är att man tror att det ska vara som det har varit.
Just det, att väckelsen inte bara är det du nämnde om, det som att det ska bli mer utav detta.
Nej.
Utan att många har också en tanke att det ska bli mer, inte av detta, utan mer av det som var förr.
Precis, exakt.
Det är det, vi ska också tillbaka exakt. Till någon slags, när nu väckelsen var, men när den liksom, när i folks ungdom.
Ja.
Då. Och det är det man drömmer om och vill se.
Ja,
om man på något sätt ramat in.
Det är ju kopplat till åldrande.
Ja. Nostalgi.
Ja, precis. Mm. Nostalgi, trygghet.
Mm.
För framtiden är på ett sätt otrygg.
Ja.
För jag vet inte vad det innebär. Men historien kan jag ju.
Mm.
Och jag kommer ju oftast bara ihåg det som var hyfsat bra. Och så vill jag tillbaka till det där, återuppleva. Men kyrkan är gjord för att driva framåt. Möta dagens behov och morgondagens utmaningar. Det är ju väckelse, kraft. Och så samlas man runt det som egentligen på ett sätt är oförändligt.
Mm.
Det är det Jesuscentrerade, det kraftgivande, det som är någonstans de olika samfundens kärna. Och så betonar vi lite olika. Det ska man hålla fast vid. Men sen ska man våga ta de här utmanande kliven.
Kan du se, alltså om vi, jag skulle vilja höra vad du tänker framåt. Men om man tittar, det kan ju vara enklast i alla fall att först se på det som har varit nyss. Ja. Ni har gjort den här resan nu.
Ja.
Och ändrat då. Och då, vad är det ni har gjort då? När vi, för då har ni gissningsvis då, om du lever som du lär, så har ni försökt bevara tron. Alltså, ni predikar om Jesus, ni tillber Jesus, ni lovsjunger Jesus och så vidare. Men ni har också gjort en del nya grejer där ni har passat på att förändra. Vad har ni gjort då?
Nej, men för det första så var det ju som så här att man formulerade ju en vision. Där man slog fast att det vi är och det vi vill bli, det är en Jesuscentrerad kyrka som betonar de traditionella trosdogmer som vi har i pingströrelsen. Men vi vill få till ett större samarbete. Vi vill få till ett större samhällsengagemang. Där vi tillsammans med samhället runt omkring engagerar oss för att skapa förändring till människors bättre.
Mm.
För den här stadens bästa. Vi insåg ju att vår gamla kyrka hjälpte oss inte. Alltså lokalen hjälpte oss inte i vår strävan att förändras i den här riktningen. Lokalerna var gamla. De var inte anpassade för de behov och den längtan som vi såg. När det kom till verksamhet eller när det kom till tillgänglighet. Det kunde vara allt ifrån att lokalen inte främjade gemenskapskänslan och delaktigheten, för den var uppdelad i olika plan.
Mm.
Det var pelare, det var mörrigt, det andades gammalt. Lokalerna var små och plottriga, det var trappor överallt, så vi byggde en ny kyrka med mer trappor. Det brukar vi skämta om. Men du vet, det var massa saker som kapslade in något som vi egentligen ville komma bort från.
Mm.
Och sen fanns det rent praktiska saker. Det är för dyrt att renovera, för dyrt att bygga om. Och då blir det bättre att bygga nytt. Och det som var bra med den gamla kyrkan, det var att den låg centralt.
Mm.
Det vill säga, det ligger mitt i pulsen. Nu ligger vi mer centralt. Rent geografiskt.
Mm.
Det är bara det att det är lite kallt än så länge, men det kommer att bli mitt i centrum.
Just det.
Det som då hände med den gamla församlingen när man gör den här flytten, det är ju att alla kommer in i ett nytt hus. Mm. Det går att göra en film på det, tror jag. När gamla rutinerade pingstvänner som förut har vetat allt, hur man beter sig, var man sitter, hur man tar sig snabbaste vägen in, hur man smiter runt kön, står som yra höns på en kyrktrapp och inte vet var man ska ta vägen. Man vet inte var man ska sitta. Man vet inte hur man ska bete sig i den här nya kyrkan. Och dessutom är det så mycket annat folk som också kommer.
Mm.
Så man känner ju inte igen sig.
Ja.
Alltså det var en sån underbar upplevelse att få finnas i den miljön. Där folk börjar gå runt och fråga, hej, vem är du? Och kan du hjälpa mig? Jag hittar inte toaletten. Alltså är du ny? Nej, jag har varit här 60 år. Men här är jag ny.
Just det.
Alltså den attityden väcker ju någonting.
Mm.
Förut så har man haft lite tunnelseende emellanåt och man har gått i sina spår. Man
och lite vaka över.
Ja, men vakat över. Det gjorde någonting med hela vår. Och sen så är det här ett hus som vi byggde med olika verksamheter. Du har coworking, du har en folkhögskola, du har företag som kommer och det är kulturevenemang och idrottsevenemang. Mm. Hela tiden rörde sig folk i den här kyrkan. Och det var ju drömmen att det skulle få bli en mötesplats.
Mm.
Där du inte kan ta för givet att den du möter är troende.
Just det.
Och du kan inte heller vara säker på att det är just den kristna tron som de har om de dyker upp. Utan det är ju en stor blandning. Och det gör ju att du måste tänka på hur du beter dig.
Mm.
Och du blir lite nyfiken på, vem är den här människan jag möter här?
Har du fått sådana, har det synts, har du märkt? Det är inte bara teorier.
Nej. Det här är vår verklighet.
Ja.
Sen tror vi att det här kan multipliceras och bli mycket, mycket mer av den dynamiken. Men jag menar att det har gjort någonting med församlingen. Mm. Man har öppnat upp från att ha varit en traditionell till att bli mycket mer öppen och seende.
Har det bara varit, bara är svårt att tro kanske, men mestadels lyckligt, eller har det varit smärtsamt för en del också?
Det tror jag har varit smärtsamt.
Ja.
För du kan också tappa vissa delar när du flyttar som är bra. Alltså tydliga gemenskapskluster som skapar trygghet. Man vet var man brukar röra sig eller sitta.
Mm.
Och då när man inte satt där, då var det ju någon som sa, vart är den?
Ja, just det.
Nu har du inte den kollen. Det är mycket folk som rör sig. Och det är en sak som är utmanande. Sen skedde ju detta i pandemin. Så det var ju några saker som synkade. Och vi vet ju alla vad pandemin gjorde med oss.
Mm.
Vissa tog mer stryk än andra grupper.
Ja, precis. Det måste ju finnas en del som helt enkelt inte känner sig lika hemma. Alltså i alla fall i det där första då.
I det där första, ja. Så är det. Men de har också börjat hitta tillbaks.
Mm. Fint.
För i alla såna här processer så funkar ju alla de här modellerna som vi läser om. En del har, de vill inte förändras.
Mm.
Andra tycker att det är jobbigt att förändras. Några behöver mer tid att förändras.
Mm.
Och någon tycker att vi aldrig förändras och vill förändras hela tiden.
Har de dykt upp än de som tycker det är dags att bygga en ny kyrka? Någon annan sa så. Har det kommit?
Absolut.
Okej, för det har gått några år nu.
Ja, precis.
Ja.
Nu är det dags.
Ja.
Det här är väl litet.
Ja, just det. Börja redan fundera på hur man skulle kunna bygga ut och så vidare.
Ja, alltså det måste man ju göra.
Ja.
Man måste fundera på vad hjälper oss att växa mer.
Sitter du med det sådana, är det liksom en ständig process för dig?
Ja, men jag tänker mycket i de banorna. Vad kan man göra? Jag är ju väldigt onöjd med nuläget. Samtidigt som jag är väldigt tacksam. Det ska sägas.
Ja.
Men jag är väldigt onöjd. För jag tänker att Gud måste ha tänkt så mycket mer.
Mm.
Jag menar, Storgöteborg är 1 miljon människor. Och liksom utmaningar. Alltså det är så många tankar. Om vi sitter på allt detta fantastiska som jag har upplevt. Som vi skulle behöva dela med fler. Hur gör vi det då? Så att det får genomslag.
Mm.
Inte att det bara är marknadsgrej som vi kör och trycker ut ett budskap. Utan på riktigt att de får liksom få tag på.
Ja.
Och förstår vad jag menar. Och vad jag har funnit. Då måste man tänka så här. Vad kan vi göra annorlunda?
Mm.
Hur kan vi få ut mer av detta? Vad har Gud tänkt?
Vad kan vi vrida på?
Ja, men
vad
precis. Kan vi vända på? Mm. Och så vet ju jag att det är inte organisation i första hand. Det är inte anställda eller byggnaden. Det är individer som gör skillnad.
Mm. Hur gör du för då? För om det är det som är vägen framåt också då. Inte främst liksom att hur utvecklar vi den här organisationen, hur bygger vi till en ny våning eller hur bygger vi ut till öster eller väster eller så vidare. Och inte kanske heller nya verksamheter först och främst, även om allt det där kan vara bra. Ja. Men att det egentligen är liksom, det är individer.
Ja.
Hur jobbar man för att liksom stimulera det?
Men det måste vara några krafter som motverkar varandra. Det som sker naturligt är att man vill ha kontroll. Man vill hålla ihop och liksom sluta sig. Det är någon form av cocooning som det sköter sig själv i alla organisationer.
Mm.
Men då måste man hela tiden arbeta i motsatt riktning och utmana den där inåtvändheten. Det vill säga minska kontrollen. Stimulera den personliga friheten. Söka efter vad frågorna egentligen handlar om.
Mm.
Hela tiden försöka trycka i den riktningen utåt. Och det där blir ju då ett spänningsfält. Ska vi verkligen släppa det här så långt?
Mm.
Ska vi verkligen vara där? Ska inte folk komma hit? Alltså, och du hör, det här blir ju det som jag menar är den absolut nyttigaste spänningen för alla kyrkor.
Mm.
Där borde vi vara. Det är inte en strid som skapar liksom en osund konflikt, utan det är en friktion som är hälsosam och som jag tänker evangeliumet är grunden till.
Just det.
Du måste.
Mm.
Du är drabbad, du ser. Jag kan inte sitta här när det ser ut så här.
Just det. Det positiva måstet.
Det positiva liksom. Måstet och den där obehagliga känslan av att jag har inte koll. Vad tar det här vägen? Vad gör de om de inte är här där jag kan se dem? Om de börjar läsa Bibeln utan min kontroll eller om de börjar fira gudstjänst utan. Alltså vad händer?
Mm.
Och det tror jag framtidens kyrka. Vi måste ännu mer våga släppa kontrollen.
Släppa ängsligheten.
Ängsligheten är förfärlig.
Ja.
Både i ledarskap och i församlingen.
Ja.
Och någonstans luta sig mot den där passionerade förälskelsen och tryggheten i att amen, det är Gud som har koll på detta. Mm. Om du gjorde det i mitt liv, om du har tagit hand om mig så kan du ta hand om andra. Nu vågar vi pusha, nu vågar vi släppa upp frågorna, vi vågar högt i tak. Men vi har ett tydligt driv och ett centrum. Då kan jag bli nästan euforisk vid de tankarna.
Ja.
Och då känner jag att jag är väldigt onöjd med det som är.
Ja, just det.
För det är en...
För du anar något annat.
Ja, men du vet, det är något som bubblar av äkthet.
Ja.
Och jag ser ju tendenserna. Jag möter ju människor, både här och utanför kyrkan, idag som för mig bevisar att detta är sant. Utan att jag är inblandad så gör Gud någonting. Och när vi möts så ser vi ändå att det är ju samma sak fast på olika sätt.
Blir du förvånad fortfarande?
Mycket. Mm. Mycket. Jag har ju förmånen att få möta universitetsgrupper löpande. Olika studenter, lärarstudenter, religionslärare som kommer. Jag blir så fascinerad över alla frågorna och över det som händer idag. För 5-10 år sedan så var varje studiebesök ett tillfälle där man bara ville prickskjuta. För man hade en färdig bild, man hade en uppfattning och sen så ville man egentligen bara sätta dit den man hade. Idag är varje studiebesök ett ärligt samtal där det mer handlar om vad tänker du, vad har du sett? Och så får man lyssna på varandra. Ja, det är så makalöst roligt.
Var kommer den förändringen ifrån då?
Ja, men jag tror att någonting, du kan göra det väldigt andligt och säga, ja, men det är Gud som flyttar fram positionerna och söker brett. Sen kan man dra rent mänskliga slutsatser också. Ja, men det är samhällsstrukturen som någonstans nu börjar utmana grundvärderingar och behov. Det vi inser att ja, men den här riktningen, den håller inte. Det är unga generationer som faktiskt någonstans protesterar mot det som vi som har gått före har skapat. Så man, men det här håller ju inte. När vi tittar på er, ni må vara snälla och vara bra människor, men vi sådana vill inte vi bli. Alltså den här underliggande längtan, behovet som flyter upp till ytan. Så det är någon kombo av samhällsutveckling, att Gud någonstans söker det som han älskar så mycket och så bubblar det. Ont och gott är ju jättetydligt att det är rörelse.
Ja. Spännande tider då.
Ja, men jag tror ju det. Polariseringen kommer att öka, men också det ärliga sökandet.
Ja.
Och i det så är ju kyrkan förhoppningsvis som hand i handske om vi inte har kontroll.
Så det är viktigt, alltså hur mycket är du kontrollmänniska egentligen då? Eller som vill ha överblick och känna att
du har koll? Jag vill nog ha kontroll. Men det är ju min personliga resa som jag också måste jobba med. För jag vet ju att i friktionen där så har inte jag kontroll. Gud är så mycket större än Mats Särnholm. Och han ser så mycket längre än Mats Särnholm. Och han vill ju utmana mig att lita. Och faktiskt vara i den rörelsen där jag hela tiden behöver pröva orörd mark.
Ja.
Men lita på att han är med. Leder och utrustar. För jag är ju precis som alla andra. Jag vill gå i mina hjulspår. Jag känner mig trygg där. Jag vill hålla mig till det jag har koll på.
Ja.
Men det är inte det som är väckelse.
Är det några sådana områden där du skulle, om du tittar tillbaka liksom 5-10 år och konstatera att här har faktiskt gått in på nya hjulspår. Här har jag utmanat mig själv. Du har börjat skriva musikaler eller något.
Ja, det har jag faktiskt. Jag har varit med och skrivit en musikal. Det är inte många som vet. Nej då. Är det sant heter den? Ja. Framfördes i Sion Linköping.
Och då är frågan om detta, är det sant att du har gjort det?
Ja, det är faktiskt sant.
Det är sant.
Ja, precis. Vi talar ofta inte om det.
Nej. Ja. Finns det en anledning till det?
Den var väldigt bra, ska sägas, för den tiden.
Ja, just det. Men så det är ju ett gammalt ljusspår då? Dessa musikaler du varit med och skrivit.
Ja, det är ett gammalt ljusspår. Nej, men utmaningen är ju faktiskt att hela tiden, och det kan jag se, när du söker nya kontakter eller tar upp gamla kontakter som faktiskt gör att du tvingas ut utanför din comfort zone, utanför ditt vardagliga beteendemönster. Jag är lyckligt lottad att jag har haft kontakt med många av mina grundskolekamrater som jag gick i skolan med. Jag har fått viga flera stycken. Nu har jag sorgligt nog fått begrava flera stycken. Men du vet, det öppnar ju upp kontaktytor. Och för mig är det ju det en utmaning. Du har gått 9 år i grundskola tillsammans. Och, Och då var det ju en bild. Nu i vuxen ålder knyta an till den bilden och sen föra in det på det som är det mest centrala för mig idag.
Mm.
Det är en utmaning.
Ja.
Men det är det roligaste jag är med om. Det roligaste jag är med om. Sen sa jag faktiskt i vår kyrka för ett tag sedan, jag pallar inte om jag inte får vara med och leda någon till ett möte med Jesus personligen.
Mm.
Nu kommer ju många till kyrkan och blir frälsta.
Ja.
Men det är ju lite fusk för mig.
Ja, ja.
För jag har inte gjort jobbet.
Ja, just det.
Här får jag förmånen att vara med och skörda, liksom föra in människor.
Ja.
Men jag sa, jag måste få göra en personlig resa. Där jag får vara med och be med någon. Som jag känner.
Det sa de inte nej till, va? De satte inte stopp för det.
Nej, det var, jag frågade inte någon människa. Det här var en fråga till och en vädjan till Gud. Jag pallar inte annars.
Nej, förstår.
Jag måste få det. Och jag fick det. Du vet, jag fick vara med på nytt igen. Att göra den där resan där man för någon som man känner.
Mm.
Fram till ett möte med Gud. Och det är ju, det väcker ju någonting. Det bara känner, det här,
ja.
Det är det jag lever för. Så att man har något att samt. Hur var det för dig?
Just det.
Vad upplevde du? Och så får man jämföra.
Ja.
Alltså det, jag får ju stå pälsa.
Ja. Hur mycket är både liksom, alltså kyrkan framåt och alltså i alla tider just det, enskilda människor som för enskilda människor till tro.
Det måste vara det.
Ja.
Allt annat har ju visat sig inte fungera. Det är intresset av den enskilda människan. Intresset av att få höra och jämföra vad Gud har gjort i mitt liv.
Mm.
Det är ju det som är liksom det där bubblande, sprakande när man sitter, ja men Gud är ju fantastisk. Hur kan det vara så olika men ändå så lika?
Ja.
Ah.
Men hur gör man för att stimulera, för visst har vi traditionellt sett allt mer under lång tid faktiskt hamnat i att det är det här, man kommer som den enstaka kyrkobesökaren och lyssnar till, och så har man en dröm om då och en längtan efter väckelse.
Mm.
Att folk plötsligt ska komma hit. Enskilda människor ska komma hit.
Absolut.
Och lyssna till våran pastor och hitta Gud. Men då, det där är ju något annat, detta med den liksom, är den, behöver vi bryta en försagdhet, en brygsel?
Absolut. Jag tror att det är en kombination med att vi behöver Guds hjälp att göra det.
Mm.
Alltså den här förälskelsefasen där Gud får göra någonting. Där han också öppnar mina ögon så att jag får lusten att faktiskt dela. Det är något som Gud måste göra. Sen måste jag bestämma mig för att jag vill ta mig ut på de här områdena.
Mm.
För det är ju inte en lång resa. För en del kan det bli det. Men för de flesta är det en väldigt kort resa. För jag har arbetskamrater, jag har människor som bor på min gata eller mitt trapphus. Och bara det att jag öppnar mina ögon och börjar bry mig om dem runt omkring. Du kan inte åka buss eller spårvagn utan att komma i kontakt om du vill det.
Mm.
Och det handlar inte om att bli konstig, att vara försäljare, utan det handlar om att bli intresserad av andra.
Mm. Nyfiken på.
Och nyfiken på att börja spåra, vad gör Gud?
Mm.
Jag har börjat, och när jag träffar människor, inte ställa frågan om de är troende. Utan jag går mycket längre. Jag säger, vad har du för erfarenhet av Gud?
Ja, just det.
Då frågar jag inte vilken Gud de tror på. Men jag frågar något som jag tycker är intressant. Vad har du för erfarenhet av Gud?
Ja.
Du vet, de flesta säger och berättar om en erfarenhet av Gud.
Mm.
En del negativt, andra sökande, famlande, odefinierbart. Men du öppnar ju upp och helt plötsligt har du ju ett vi.
Ja.
Det. Uff. Ja. Förlåt, jag är lite euforisk.
Nu är det gåshud igen.
Ja, men jag tycker det är roligt.
Ja.
Och jag tänker att det var det Jesus gjorde. Han polariserar inte. Han sökte hela tiden det där gemensamma. Så såg han behovet och så lyfte han den där kontaktytan.
Det är inte svårare än så egentligen.
Nej, och det är inte bara alltid att kontaktytan är goodwill, utan det kan ju vara ett skav. Mm. Någon kan ju vara arg.
Mm.
Men det är ju ändå en kontakt.
Mm. Det är inte så farligt om någon är arg.
Nej, det är ju en upplevelse.
Ja, och det blir ärligt och det blir uppriktigt.
Det blir ärligt och på riktigt. Och det tror jag är framtidens kyrka. På allvar. För i en polariserad värld så måste någon hela tiden söka den gemensamma nämnaren.
Just det.
Se behovet. Och vad det är som Bibeln talar om. Ljuset, kärleken, saltet.
Det blir någon slags shit in i någon samhällskropp här när man faktiskt går. När det är så mycket annat trycker vi för att se hur skiljer vi oss från varandra. Ja. Och faktiskt en kyrka då som kommer in och liksom för oss närmare varandra.
Ja, men eller så är det ju. Ja. Och är det någonting som jag har lärt mig i den här flytten, och jag har även fått göra det några andra gånger då, det är ju att när man bygger så kommer du i kontakt med andra samhällsinstitutioner. Det är andra typer av företag. Det är byggföretag, det är banker. Det är konsulter av olika saker. Och du vet, när man har det gemensamt att man ska bygga en kyrka, då har man ett gemensamt mål.
Mm.
Och helt plötsligt så finns det någonting som kittar ihop. Så när man sitter och ska prata lån med banken så kan det ju hända att man lika mycket pratar om tro och inriktning.
Mm. Mm.
Eller med byggarna. Eller när man sitter här med ett gäng gjutare och vi ska prova dopgraven. Alltså så mycket som vi skrattar när man skulle provhoppa i den för att se om det skvalpar över. Och hur lätt det var att komma över till samtal om tro.
Ja.
Det säger ju någonting att när vi hittade det gemensamma så är steget inte så långt till att faktiskt prata om det som är på riktigt.
Ja.
Och de har allihop erfarenheter.
När Paulus är i Aten så riktar han sig till dem och säger att då bara han tar för givet, eller han säger att det är i honom, i Gud, vi alla rör oss och är till.
Precis.
Och har vårt ursprung.
Och det är väl kyrkans uppgift, att finnas som en kraft, inte som trycker isär, utan som drar ihop.
Ja.
Sen kan man ju då med sorg titta på kyrkans handlande genom historien. Och jag har säkert varit en del av det också. Men jag tänker att framtidens kyrka måste kitta, hålla ihop, dra ihop samhället när andra krafter skjuter isär, polariserar, hittar fel, hela tiden söker konfliktyta i åsikter. Ja, det kommer väckelse och låt saker förändras.
Det är ett bra slutord.
Tycker du?
Ja, jag tycker det. Men jag kan också ta en bara. Har du hopp om att det här, eller är det här liksom, är det någon slags bara förhoppning, eller har du faktiskt hopp om att det blir sant detta också?
Jag är helt övertygad. Jag har till och med bibelord på det. Och eftersom jag tror Bibeln är sann så vet jag att jag jobbar ju inte förgäves. Alla knän ska böjas.
Alla tungor
ska bekänna att Kristus är Herre. Alltså det ligger en sån glädje i att faktiskt få tro detta.
Mm.
De får försöka skjuta isär oss hur mycket de vill, de onda krafterna. Men jag tror att Bibeln är sann. Och jag tror att till slut kommer vi ligga där på knä med ett gemensamt kärleksobjekt.
Och helst många snart.
Ja, ja, gärna. Skitmånga.
Ja. Det är bra, Mats. Tack för att du kom och var med i vår jakt efter framtidens kyrka.
Tack.